Kapitel 1. NLP har förändrat mitt liv till det bättre på alla områden. Att gå en NLP-utbildning är det bästa beslut jag någonsin tagit. Allt blev skillnad. Jag har haft mycket utmaningar i mitt liv. Det är jag tacksam för. Det har varit extremt utvecklande. Det har också periodvis varit extremt outhärdligt. Jag föddes 1957 på Södermalm i Stockholm där jag bodde mina första 4 år på Åsögatan. Jag har fortfarande starka bilder från massor av episoder kring den tiden. Lekplatsen i Vitabergsparken. När min lillebror blev badad i en plåtbalja på köksgolvet, vi hade inget badrum. Vår barnflicka, tant Gittan. Grannens terrier som jag trodde var en liten get. I samband med flytten till ett höghus i Sköndal 1964 började en ny fas i mitt liv. Jag lärde mig läsa över en kväll när min pappa satt och ritade bokstäver och satt ihop ord. De kommande dagarna slet jag ut tjocka böcker ur bokhyllan och testade nya ord. Som 6-åring satt jag och läste ledarsidorna i DN. Jag fattade inte ett skvatt, men jag tyckte om de långa, konstiga orden. Min mamma, som var hemmafru igen efter några år på Kungliga biblioteket när jag var riktigt liten, stöttade mig i detta och passade även på att lära mig det ryska kyrilliska alfabetet. Hon hade en fil kand i slaviska språk, vilket jag tyckte var så spännande. Det blev som ett hemligt kodspråk. Jag läste även annat än ledarsidorna och uppslagsböcker. Tidningen Kalle Anka var en stor favorit. Vi prenumererade. Det var en högtidsstund när tidningen kom genom brevlådan. Extra stort intryck på mig gjorde berättelsen "Bing, du är hypnotiserad" på mig. Kalle Anka beslagtar en hypnospistol med en snurrande, spiralmönstrad rund skiva som snurrar suggestivt och vill använda den för att påverka farbror Joakims lust att dela med sig av sin förmögenhet, vilket får katastrofala och bizarra följder. Begreppet hypnos slog an hos mig. Redan innan skolstarten lånade jag böcker på vuxenavdelningen i biblioteket om ämnet och började praktisera trans och induktioner på mina yngre syskon med total brist på etik. Syftet är att få dem att bete sig som grisar och höns, att förvirra eller skrämma dem. Jag är en förfärlig storebror. När jag skulle börja skolan flyttade vår familj till ett nybyggt villaområde utanför Vällingby, Nälsta. Och där började jag få problem med andra barn eftersom jag var så annorlunda. Jag hade en vokabulär som var överavancerad och konstiga intressen. Andra dagen i skolan ville jag låna hem en tjock bok om antikens gudavärld, varvid min lärare sa: "Det där är alldeles för svårt för dig, lille vän." Då svarade jag: "Men jag är så fascinerad av grekisk mytologi, fröken." Jag fick med mig boken. Att jag mot gällande regler fick toppbetyg i kristendomskunskap. På 60-talet delades det ut betyg redan från ettan, men med återhållsamhet vad gällde nivåerna, efter att ha läst Bibeln från perm till perm redan inom skolstarten. En intressant bok med mycket sex och våld i, tyckte jag då, gjorde både klasskamrater och deras föräldrar avvokt inställda. Jag hade inga vänner och ansågs som allt för udda. Mina hypnosexperiment fortsätter nu med klasskamraterna. Jag lyckas inducera att jag egentligen är en utomjording. Som backup och trovärdighetsförstärkande rekvisita har klistrat ihop delar av olika plastmodellbyggsatser till en sändare som jag kanaliserar budskap från rymden ner på rasterna bakom gymnastiksalen för en häpen skara. När jag avslöjar sanningen att jag drivet med dem grovt blir jag grundligt spöad. Min mamma är mitt stöd och berättar för mig att jag nog får räkna med att ingen skulle förstå sig på mig i skolan, att jag är ett geni och kommer gå långt i livet. Det kommer att vara knepigt nu, men när du blir vuxen kommer du få ett fantastiskt liv. De orden gjorde det mycket lättare att acceptera läget. Jag var för övrigt ointresserad av att umgås och leka med de andra barnen, då jag tyckte de var korkade och obildade samt saknade fantasi och idéer. Däremot tyckte det var obehagligt att de slog mig och kastade in mig i taggbuskar på rasterna. Livet tog en rejält svart vändning när min mamma blev sjuk. 2 månader in på min första hösttermin som 7-åring. När jag kom hem från skolan på eftermiddagen låg min mor fortfarande i sängen och tittade i taket. Mor hade alla symptom på depression och ångestneuros. Hon mådde fruktansvärt dåligt. Jag fick stötta henne så gott jag kunde fast jag bara gick på lågstadiet. Efter läkarkonsultation blev hon ordinerad Valium som hon snabbt blev beroende av. Och efter att ha blivit tillvan så hade medicinen ingen effekt mer än biverkningarna. Dubbelseende, paranoia, torgskräck. Hon var rädd för att gå in i köket på grund av att bordshörnen stack ut. Hon vågade inte handla mat för att folk tittade på henne. Nu skrevs det ut ännu starkare preparat, Librium, som hade ännu mer biverkningar. Till slut åkte min pappa in till psykakuten med henne, vilket ledde till att hon togs in på Beckomberga mentalsjukhus. Där var hon länge, i månader. Hon kom hem på helger ibland och var som en zombie. Vissa helger fick vi hälsa på henne istället på Beckomberga. Avdelningen var låst, vilket kändes skrämmande för mig och mina syskon. Så nu var vi utlämnade till min fars omvårdnad, vilket hade sina sidor. Min pappa var en känslostörd sadist som tyckte om att håna oss, bitas, göra krokben och på alla sätt få oss att må dåligt. Min bror, som var dyslektiker, fick höra vilken värdelös obegåvning han var, ofta. När min lilla syster hade en dansuppvisning i 9-årsåldern satt min far längst fram och hånskrattade högt. Jag fick redan som 6-åring höra att jag var förutbestämd att bli bög eftersom jag inte kunde vissla. Detta bevis hade han läst i en James Bond-roman. I 4:e klass höll han en längre föreläsning för mig som gick ut på att även jag skulle hamna på mentalsjukhus som vuxen eftersom jag var lika knäpp som mor min. Grova fysiska övergrepp genom åren ökade inte tryggheten i hemmet nämnvärt, så det kändes ganska skönt att han oftast var borta på långa föredragsturnéer. För att de barn ej skulle löpa vind för våg hade vi hemsamariter som skulle se till oss, städa, laga mat med mera. Det fungerade mindre bra. Ett typexempel var damen som rökte inomhus, spelade av oss veckopengarna på poker och stal en hel del matsilver. Då anställde min far en privat hushållerska som dock var aktiv i Jehovas vittnen och inledde en massiv frälsningskampanj. Hon brände dessutom regelmässigt vid maten, det blev en kort vistelse. Så nu fick jag ansvaret att ta hand om mina yngre syskon som 10-åring, handla och laga mat, städa, diska etc. Jag varvade bullens pilsnerkorv kokt i sitt burkspad och spaghetti med fiskpinnar och snabbmakaroner. Det var min repertoar i många år. Vid det laget hade min mamma blivit permanent intagen på sjukhuset. Och eftersom inga mediciner eller psykoterapi lyckades dämpa hennes ångest började hon få elchocker. Elchocker i åratal. Hundratals elchocker. De gjorde allt för att flamrosta hjärnan på min älskade mamma utan positiv effekt. Vid det här laget hade min pappa skilt sig och inlett en relation med en av sina sekreterare. Något han hade roat sig med länge, den ena efter den andra. Men nu var det hela av mer permanent natur. Som 9-åring hittade jag satanist-thrillern Farliga makter av Dennis Wheatley i min morfars märkliga bokhylla och blev helt tagen av detta okulta raffel med inslag som avancerade djävulstyrkaceremonier beskrivna i detalj. Intressanta användningar av hypnos, hur man använde tarotkort, ritualmagi av både vit och svart natur i en maktkamp av ruskaste slag och annat spektakulärt. Jag blev genast inspirerad att lära mig allt om okkultism och ritualmagi. Köpte böcker i ämnet och började praktisera. Min starka fantasi, förmåga att gå in i trans och visualisera, gjorde att jag lätt kunde ta till mig begreppen och metodiken. Högstadiet ökade min alienation. Vällingbyskolan var hård med många våldsamma elever som sniffade tinner och ägnade sig åt misshandel och hård mobbning. Jag var rädd nästan varje dag och råkade illa ut flera gånger. En språkresa till England blev en vändning i min sociala utveckling. Jag hamnade hos en kulturintresserad familj i en förort till London. Pappan var litteratur- och musikkritiker på The Times. Mamman var bibliotekarie och de två sönerna Nick och Toby, 9 och 6 år gamla, tvingade mig att spela cricket, vilket var obegripligt men underhållande. Huset var fullt av avancerade böcker och en fantastisk samling musik på vinyl och 4-track-kassetter. Jag åt mig igenom boksamlingen och upptäckte massor av musik med god vägledning av mina värdar. Språklektionerna på förmiddagarna var rena skämtet. Jag läste och talade flytande engelska sedan många år medan de andra i gruppen, 7 tonårsflickor från alla håll i Sverige och 2 bottenlöst tröga killar från Småland, var totalt okunniga. Lärarens tålamod blev hårt prövat. Där de 7 tjejerna upptäckte vilken fenomenal förmåga att prata och förstå engelska språket jag besatt, adopterade de mig som sin personliga London-guide. I sällskap med 7 vansinnigt söta flickor som var helt beroende av mig som tolk och vägvisare upptäckte jag London både dag och nattetid. Jag, som under högstadiet aldrig varit på något dansställe eller bjuden på någon tonårsfest, roade mig nu hårt på exklusiva klubbar i centrala London, där vi blev insläppta och fick köpa drinkar utan några krav på ID. Hatchets, ett jättedisco i 4 våningar med glasgolv som man kunde se in under kjolarna på flickor som dansade ovanför en. Eller Samantas, där DJ insatt och valde skivor i en guldlackerad Jaguar cabriolet som roterade på ett podium. Livespelningar med kända band som Slade var helt nya upplevelser. Liksom att umgås med flickor som berättade allt om sina tankar och känslor och blev synnerligen hångelbenägna när vi var ute på klubbarna. Jag insåg att jag kunde uppfinna mig själv på nytt, skapa en helt ny identitet och göra vad jag ville. Ingen här som jag mötte kände till den introverte, utmobbade, förläste person jag varit hittills, så den delen av mig fick ge plats åt den jag ville bli framöver. När jag skulle börja gymnasiet var jag arg och frustrerad. Min önskan hade varit att fokusera på språk och gå humanistisk linje. Men min far krävde att jag skulle gå naturvetenskaplig linje så jag kunde bli civilingenjör precis som han. Att jag var synnerligen ointresserad av just matematik och fysik spelade ingen roll. Han stod och lyste på mitt ansikte med ficklampa innan jag skulle somna, så jag var tvungen att lyssna och förkunnade, påhejad av sin sekreterare, att om jag ej valde rätt linje skulle han kasta ut mig på gatan. Och då var det lika bra jag åkte in till Slussen och hoppade från Katarina-hissen för att äntligen göra slut på mitt värdelösa liv. Pressad hårt att verkligen välja totalt fel linje blev gymnasiet en återvändsgränd. Jag hade gått ut grundskolan med toppbetyg i alla ämnen. Nu sjönk siffrorna i kapp med min motivation. De rationellt inriktade klasskamraterna kändes som personer jag hade noll gemensamt med. Jag började söka mig till skolans outsiders. Sista året på gymnasiet sökte jag mig till den militanta delen av anarkiströrelsen. Jag såg till att jag slapp göra militärtjänst för att plåga min pappa som var gammal officer. I samband med att jag efter studenten började arbeta på Beckomberga mentalsjukhus kom drogerna in i mitt liv. Många i personalen knarkade. Jag började använda hasch och amfetamin, vilket gjorde mig föga balanserad. Mina aggressioner hade varit som en tryckkokare redan innan detta. Jag hade starka drömmar om att skaffa ett automatvapen och skjuta ner alla på min skola efter att ha sett filmen If av Lindsay Anderson. Åren av övergrepp i hemmet, mobbning på högstadiet medförde att jag numera alltid var beväpnad med en stilett utifall att. Och i min nya politiska vänkrets fick jag ett perfekt utlopp för min gränslösa ilska. Urspårade första majdemonstrationer där bankfönstren krossades med medhavda tegelstenar och McDonalds vid Kungsgatan slogs i bitar kulminerade med regelrätta attacker mot Socialdemokraternas majtåg, slagsmål med polisen. Jag stortrivdes i den adrenalinvibrerande miljön. Min talang för hypnos fick ett nytt utlopp. Med en megafon i handen kunde jag med lätthet starta upplopp i grupper som Revolutionära anarkistiska fronten och Aktionsgrupp Västtyskland. En våldsam solidaritetsgrupp som stödde Baader-Meinhof-rörelsen kände jag mig som hemma. Jag sov nästan aldrig. På dagarna var jag mentalvårdare på de mest stökiga avdelningarna på Bäckis. Akutintag, stormavdelningarna. På kvällarna levde jag rövar med mina politiskt medvetna vänner. Att jag allt som ofta stötte på min egen mamma på området i Beckomberga där hon var intagen gjorde mig föga mer harmonisk. Jag var arg på allting. Samhället, staten, min vidriga far. Plötsligt började det hända saker som blev en vändpunkt. Min mor fick tandproblem. Hamnade hos tandläkaren på sjukhuset Alf Frudin som var hypnosterapeut. Han föreslog att de skulle pröva hypnos för min mammas psykiska behandlingar. Och efter 3 sessioner var hennes ångestneuros som bortblåst. Hon blev utskriven från sjukhuset och började ett nytt liv. I samma veva träffade jag på en person i matkön på sjukhusets lunchrestaurang. Helt klädd i orange med en bild av en skäggig man i ett radband hängande om halsen. Vi började samtala. Han berättade att det var hans guru på bilden samt att han gick meditationens väg. Jag hade testat meditation och upplevt det som stort och möjligt att sitta still, andas och känna någon som helst frid. Så jag uttryckte skepsis för egen del att detta var något som fungerade. Han berättade att hans lärare Bhagwan Sri Rajneesh skapat helt nya meditationstekniker skapade för oroliga neurotiska västerlänningar. Tekniker som var dynamiska, fysiska och vilda. Jag blev nyfiken och prövade samma kväll Dynamic Chaotic Meditation i en källare på Sveavägen tillsammans med 18 andra personer endast iklädda underkläder och försedda med ögonbindlar. Vi skulle först hyperventilera energiskt i en kvart medan vi stående körde bäckenet fram och tillbaka i en juckande rörelse till pådrivande trummusik. Därefter kom en fas som hette utlevelse där man släppte fram alla förträngda känslor. Grät, vrålade, slog på kuddar, sparkade i den madrasserade väggen under 15 minuter till helgalen rockmusik. Sen ljöd en gonggong. Nu skulle man hoppa upp och ner med rakt utsträckta armar och säga högt mantrat ho i ytterligare en kvart. En ny gonggong som signal att nu skulle man stå blickstilla med armarna fortfarande upp i luften. Detta moment var själva meditationen. Allt det andra var en förstrukturering. Sen följde ett pass med lugn musik att landa till. Efteråt var jag helt blank i huvudet och kände något jag aldrig upplevt förut. Frid. Jag blev helt värvad, bytte liv totalt, började meditera upp till 6-7 timmar om dagen, fick ett nytt namn, Swami Ananda Abhinava, och sålde, gav bort alla mina gamla kläder för att framöver helt klä mig i brandgult. Mitt intresse för droger försvann totalt. Av den här livsstilen blev jag ofantligt mycket mer hög, utan biverkningar. Hela min gamla vänkrets försvann i samma veva. Jag hade levt allt för udda och obegriplig. Jag sörjde föga. Parallellt med att jag fortsatte mitt arbete som mentalskötare med nytt namn och klädd i orange, gick jag på meditationsretreater, blev vegan, fokuserade på min andliga utveckling. Jag hade aldrig mått så bra i hela mitt liv. Jag upplevde regelbundet sällhetstillstånd av oförklarlig glädje som satt i länge. Jag kände mig lycklig över att ha hittat rätt i livet redan vid 21 års ålder. Det enda jag saknade var en djup kärleksrelation. Jag hade haft en mängd tillfälliga, kortvariga relationer. Det kändes tomt och slitsamt. På en meditationsretreat mötte jag Å, en karismatisk kvinna som var 17 år äldre än jag. Jag blev både fascinerad och rädd. Att hon till varje pris ville prata med mig på ett arrangemang som en tyst retreat tyckte jag var störande. Året som följde träffade jag på Å i olika sammanhang och hon gjorde allt för att jag skulle känna mig bekväm och väl till mods i hennes sällskap. Hon hade ett litet barn, en 4-årig son från en tidigare relation som verkade uppskatta att jag var med i bilden. Å var anslående vacker, en klassisk skönhet med drag av skådespelerskan Elizabeth Taylor. Hon bodde i ett feministiskt andligt kvinnokollektiv i en paradlägenhet på 140 kvadratmeter nere på Östermalm tillsammans med 3 andra kvinnor. De höll workshops i alternativ kvinnohälsa och andlig medvetenhet samt gav ut en tidning med samma namn som kollektivet, Freja Kraft. Jag blev mycket imponerad av Ås intelligens och tankeskärpa. Hon hade enorm livserfarenhet, analytisk förmåga och i princip svar på allt. Många män i New Age-världen var som bedårade av henne, så jag blev våldsamt smickrad av att hon visade så påtagligt intresse för mig. Hon föreslog att jag skulle flytta ihop med henne och inleda en kärleksrelation. Det kändes som jag hade vunnit högsta vinsten. Å avvecklade kvinnokollektivet och det hade varit en hel del konflikter och maktkamp på senare tid, så att enbart hon och jag skulle bo på Grevgatan tillsammans med hennes lille son. Och ville att jag skulle låta henne sköta all ekonomi och ge henne hela min lön från mitt nya arbete som vikarierande personal på olika fritidshem i Stockholm. Och så fick det bli. Hon hade berättat för mig att hon själv stod över sånt som lönearbete. Det passade bättre för människor med slav- och flockmentalitet. Själv hade hon ordnat förtidspension vid 22 års ålder, nu var hon 37, baserat på en psykiatrisk diagnos, sociopati. Det var ett nytt ord för mig och Å förklarade det som att man vägrade inordna sig i samhällets tvingande regelverk. Ett finare ord för levnadskonstnär och sann anarkist i både tanke och handling. Jag blev rejält imponerad över hur medveten och radikal hon var. Lägenheten vi bodde i betalades av Försäkringskassan. För att runda av hörnen ekonomiskt stal Å regelmässigt i alla affärer mat, kläder, sånt som var lösöre, som en del av hennes löpande kamp mot samhällsstrukturen. Hon hade även haft en hel del okonventionella arbeten vid sidan av genom åren. Droghandel, lyxprostitution som hade varit både lärorikt och lönsamt. Mitt liv kändes uppgraderat på en helt ny nivå. Allt var plötsligt som en spännande film med nya horisonter. Vi flyttade till Järna för att Ås pojke skulle kunna gå en alternativ skola hos antroposoferna. och blev gravid och vi förlovade oss under ett besök hos hennes föräldrar i Borlänge under en skidtur. Gradvis blev saker och ting mer förvirrande och oroande. Besöket i Dalarna blev mycket spänt och det hade tydligen varit enormt mycket konflikter genom åren. Ås mamma berättade i förtroende hur besvärlig, våldsam och märklig Å varit ända sedan hon varit barn. Hur hon rymt hemifrån som 16-åring för att turnera landet runt med en ökänd kassaskåpssprängarliga. Misshandlat föräldrarna när hon ej fått pengar av dem eller de retade sig på att hon hade haft med sig sprutnarkomaner till deras hus som skulle bo där med mera. Jag slog dövöra till av denna oförståelse inför en fri och oförvägen själ som dessutom behövde så mycket stöd och hjälp av mig. Hon sov oftast i klockan 14 på dagarna, gjorde aldrig något i hushållet utan tog långa hundpromenader och var uppe på nätterna och berättade hur världen fungerade, vilka insekter de flesta individer var, att hon egentligen var den enda fria, självförverkligade människan i universum. Hon hade också börjat diktera sin självbiografi för mig så att hennes budskap skulle kunna nå ut till massorna. När vi flyttade till Järna blev tillvaron väldigt rörig snabbt. På kort tid hade vi våldsamma konflikter, dels med antroposoferna, dels med olika personer i hyreshuset som trappades upp. Portvakten ville döda oss, försökte slå Å med en skiftnyckel i tvättstugan, körde nästan över mig med sin bil. Vi polisanmälde förstås, men inget hände. Till slut fick vi nog av det märkliga klimatet i Järna och köpte hus i den idylliska bergslagsstaden Lindesberg för att leva ekologiskt, odla vår egen mat, ha vårt eget revir. Nu skulle vi få lugn och ro. 3 dagar efter inflyttningen i det vackra sekelskifteshuset med den stora trädgårdstomten hade vi plötsligt massiva konflikter med de närmaste grannarna. Detta eskalerade genom åren på ett ofattbart sätt. Från förtal och trakasserier, hot att skjuta vår hund, anonyma anmälningar till olika myndigheter, till regelrätta våldshandlingar, bombattentat, nattlig terror. Det var för mig obegripligt och skrämmande med all denna oförklarliga ondska. Hur kunde det bli så här? Turerna var många under de 21 åren med Å. Vi fick ytterligare 3 barn tillsammans. Och de enda perioder det var någorlunda lugnt var just under graviditeterna. Annars var kaos inte bara granne med Gud utan den enda guden. 1986 började jag undra om allt som skedde på något vis kunde ha något samband med den person jag levde ihop med. Jag läste på om psykiatriska bedömningar och fick nu veta att sociopati var en slaskdiagnos som på 60-talet flitigt tillämpats på personer som var psykopater. Nu började saker och ting falla på plats. Jag insåg hur manipulerad och hjärntvättat jag varit av en verklig expert. I backspegeln skulle jag senare inse att Å var en av de farligaste människor jag någonsin mött. Hon var dessutom som en magnet för fara och elände. Många år senare när jag såg tillbaka på dessa 21 år av mestadels rent helvete skulle jag inse att jag omedvetet levt om min barndom ett varv till. Vid 21 års ålder hade jag blivit kär i en betydligt äldre kvinna som var lika sadistisk, empatistörd och impulsdriven som min far. Och med en rejäl dos psykiska problem som gjorde att hon behövde mycket stöd och hjälp precis som min mamma. De hade till och med samma förnamn. Oavsett att jag äntligen förstått vilken rävsax jag hamnat i såg jag i någon väg ut. Att separera och lämna barnen ensamma med Å kände sig som ett tänkbart alternativ. Jag hade sett hur skickligt de kunde manipulera och dupera myndigheter helt utan skrupler och var övertygad om att de skulle se till att få ensam vårdnad. Förutom att hon kallade sig själv babynarkoman. De enda gånger hon var någorlunda harmonisk var när hon var havande. Så såg hon barnen i första hand som sin pensionsförsäkring. Plus att de lukrativa flerbarnstilläggen gjorde mycket för hennes ekonomi. Jag valde därför att bita ihop, acceptera situationen och vänta med att separera tills barnen var så pass stora att de själva kunde välja vem de ville bo med. Åren 1987 till år 2000 var en enda lång nervpress. Jag fick reda ut alla konflikter med omvärlden som skapats av Ås attityd och beteende och tvingades lära mig saker jag aldrig trodde jag skulle behöva ta till mig i det här jordelivet. Medled de enorma och våldsamma konflikterna mellan Å och min styrson, konflikter som hamnade på ett bizarrt galet plan när jag började träna kung fu som 16-åring. Jag lyckades hantera hotbilden från grannarna med okonventionella medel. Jag blev helt enkelt otrevligare än de någonsin kunde föreställa sig en människa kunde vara. Jag avstår från att gå in på detaljer. Vi får nöja oss med att jag är synnerligen kreativ. Det var en effektiv strategi som på kort tid fick snabba effekter. En delegation grannar kom på besök. beklagade att det blivit så dålig stämning på den fridfulla gatan. Bedyrade att nu skulle allt bli harmoniskt och fridfullt hädanefter. Som en symbolisk försoningsgest skulle vi nu ha en trevlig utomhusfest uppe på gatan med långbord, knytkalas, mysigheter. Under denna frampressade gatufest där det dracks enorma mängder hembränt ur dunkar runt omkring oss kom på småtimmarna den mest hatiska, aggressiva grannen krypande på knä och bad storgråtande förlåtelse för alla sina illgärningar. Efter det var det lugnt på gatan. Jag hade vid det här laget lirat mig med extremt farliga personer, använde mina juridiska kunskaper på ett mycket speciellt sätt och byggde upp en persona som gjorde att andra människor var livrädda för mig. Det upplevde jag som praktiskt och tilltalande. Jag var maktberusad, obalanserad och känslomässigt tämligen avstängd. Efter några år där jag har umgåtts med gravt kriminella människor, blivit upptryckt mot min egen husvägg av polisen när jag bevägrade ta emot en delgivning, blivit dömd i rättegång för olaga vapeninnehav. Jag kom undan en böter på grund av min förmåga att använda hypnotiska språkmönster. Kom jag ner från den galna resan och kände mig helt tom inombords känslomässigt. Jag gjorde klart min juristutbildning. Startade ett framgångsrikt företag som IT-konsult när internet exploderade i början av 90-talet. Jag begravde mig i arbete och räknade av åren tills jag bedömde det var lämpligt att lämna den destruktiva relationen med Å. En vecka efter millenniumskiftet åkte jag upp till Stockholm med en god vän som hyrt en pickup som innehöll mina tillhörigheter. Jag passade på när Å var i Örebro med min son för att slippa en uppgörelse som mycket väl kunde sluta med att jag fick en kökskniv i magen. Sen levde jag under annan identitet i en lånad lägenhet ett år då Å ville sätta torpeder på mig eftersom jag lämnat henne. Jag fick stämma mig till skilsmässan hon vägrade och att slutligen få upp barnen till mig när jag väl ordnat ett lämpligt boende. Jag hyrde ett stort hus i Trollbäcken. Det var en utdragen och plågsam process. Vid det här laget hade jag fått arbete som vice vd på ett expansivt eventföretag som en god vän drev. Jag satsade hårt på jobbet för att glömma bort hur dåligt jag mådde. Var nära att bränna ut mig med 18 timmars arbetsdagar. Jag var obalanserad och labil, hade PTSD-reaktioner som jag var en krigsveteran. Jag började dock gå kurser i personlig utveckling. Min plan var att lära mig NLP. Jag äntligen gick NLP Practitioner och NLP Master, uppföljt av en utbildning till hypnosterapeut, var det som att mitt liv skiftade i grunden. Förutom att jag märkte min naturbegåvning för de tekniker och processer jag fick lära mig, var det som all desperation, trasighet och förvirring i mig löstes upp. Det var som att bokstavligen få ett helt nytt liv. Jag fick fullt fungerande relationer, bröt radikalt mina negativa mönster i val av kärlekspartner och kunde uppfylla helt nya positiva livsdrömmar. NLP blev en enorm vändpunkt i mitt liv och det är den inspirationen som idag får mig att älska det jag gör i mitt arbete som terapeut och neurosemantisk NLP-tränare. Varför har jag valt att vara så här personlig och transparent i en manual om neurosemantiska processer? Jag har tre syften. Visa att förändring är möjlig även när det ser mer än tufft ut. Undvika all gorostämpel på mig själv. Jag har varit både här och där i livet. Aktivera saker hos dig som läser boken så det känns motiverande att ta itu med förändringsarbetet.